queer-publiken kommer alltid vara det roligaste. Och är det inte roligast på ett ställe inne i stan så kommer inte det finnas så mycket publik liksom. Det är halvbota hos mig! Välkommen till ännu en rafflande episod av Halvbota hos mig. På min högra sida har jag Malin Edvardsen.
Och på min vänstra har jag Frej Larsson.
Fan, vi kan fortfarande varandras namn.
Kan fast vi varandras namn.
Fast vi var totalt
vrångstrupsknullade. Fast vi tog ett dundrandes återfall alldeles i förrgårs.
Vi träffade alltså vår första Patreon-följare. Och vi har ju utlovat på Patreon att vår första Patreon-följare ska ha en speciell plats på vår Patreon. Mm. Det vill säga först. Mm. Jävulen vad han levererade.
Ja, ja, han är en riktigt bra
partyprisse. Vad var det där för jävla hjälte?
Ja, men han kan festa alltså. Jag och Jesse har festat med honom förr och nu var det dags för oss. Fan vad han kan alltså.
Alltså satan.
Olle,
alltså, jag trodde kan. Liksom inte att den första Patreon-följaren också skulle vara den bästa. Alltså nej. Det tror jag inte att alla kan skryta med i alla podcast. Men för helvete Olle. Alltså det var tryck i den jäveln. Alltså du vet, och då har jag, då mäter jag ändå med alla fester jag har festat med i hela världen.
Ja, nej men det... Fan. MVG, som det kallades i det gamla betygssystemet. A++.
Han hade världens fetaste jävla festlokal. Mm. Han hade världens bästa festkompisar.
Jättebra,
det var
crew.
Jättebra stämning. De hade fixat... Ja, de hade fixat det helt fantastiskt.
Ja, när den där lokalen är så magisk. Det är liksom en helt lagom, en helt perfekt ska jag säga, liten klubb med liksom en övervåning där man kan stå vid ett räcke och titta ner på hela spektaklet. Ett skitnice DJ-bås
ja.
Som är också perfekt för att uppträda.
Jättebra ljud.
Jättebra ljud. Alltså knullbra ljud. Sådana ljud som man bara, när man står och spelar, man bara, så här bra har jag aldrig spelat
förut. Det där
förut.
Är av internationellt Lamotte, en jävligt bra klubb faktiskt.
Ja.
En jävligt bra, alltså fan, som satsar på de grejerna som är viktiga på en klubb.
Exakt.
Fett ljud, bra stämning och liksom perfekt avvägning mellan horhus och opiumkällare liksom.
Ja, ja, verkligen. Och fräscha toaletter och typ små smårum där man verkligen kan sitta och chilla. Och typ studio inbyggt i klubben, hur fiffigt är inte det?
Där vill jag göra fler fester.
Mm, där vill jag bo.
Alltså tror du att de kanske har en våningssäng då? Skulle vi kunna göra en 72 timmar sådär tror du? Alltså att man kanske vilar en liten stund men ja, sen så bara hör man bastrumman direkt när man vaknar och går ner till, och så bara står
Guten morgen motherfuckers. Ja nej men lätt. Det kan vi, en 72 timmars. Nästa år kanske.
Fy fan vad det är. Alltså Olle, om du hör det här, nej du hör det här. Fan, väldigt, väldigt, väldigt hungrig på att göra en 72-timmarsfest i... Ja, men fan, lite som när man var på Berghain första gången och bara, vadå? Stänger ni inte förrän måndag morgon? Den är helt skön. Så här, att man kör fredag, lördag och söndag.
Ja, exakt.
Och att man med kanske några pauser för att svabba av det värsta, liksom.
Ja.
Att man kanske tömmer klubben 2-3 timmar. Så att man kan med högtrycksfett spola av alla de här små fetischrummen. Liksom, och...
Ja, exakt. Mm. Och i den där klubben kanske inte ens det behövs för att de här smårummen är så pass stora så att man bara skulle kunna fösa in festen i de rummen så länge och svabba av. Liksom. Man kan bara flytta festen lite ja, liksom, runt ja. Om i lokalen.
Nej, men fan, även på Berghain så behöver de några timmar för att svabba av ibland.
Mm,
så, ja. Så, och det tror jag kan ge bra energi också. Alltså bra ny energi så här. Till klubben. Det är inte bara en, ja men du vet när det är någon zombie som har varit där i 72 timmar och bara dör på dansgolvet.
Nej, just det.
För att det finns väldigt många, alltså det finns väldigt många som bara dansar i 72 timmar och så stannar hjärtat och ja. Du vet, det blir sådär. Ja men man bara ska ta en liten paus varje, alltså ungefär som en busschaufför som måste stanna och pausa lite så här. Bussen stänger av sig själv på E4 och bara, nu ska du sova gubbjävel. Ungefär lite sådär. Alltså, jag vet att jag klarar 72 timmar men jag är inte säker på
att alla alltså,
jag kan inte garantera alla säkerhet om de inte har provat innan. Om de inte har provat vad deras hjärtan går för.
Klokt, du talar som en nykter person.
Jo, men jag har ju fortfarande inte klivit på de tunga drogerna, utan nej, det är ju bara keta och alkohol.
Alkohol är ju förvisso en väldigt tung drog, det ja, måste det, vi ju säga. Det men vi klev inte på den som om det vore en riktigt, riktigt tung drog.
Nej, nej, jag klev ju på mezcal.
Ja, det gjorde du.
Jag klev på mezcal, som är min favoritalkohol. Och sen så har jag druckit lite 16-årig whisky. Och jag har inte riktigt satt i mig så många, liksom, så här bara slentrian skit. Eller vadå, jag har haft några timmar på mig. Men det kommer jag nog inte att göra igen. Alltså jag kommer nog inte att slentrian supa pissalkohol någonsin igen i hela mitt liv.
Nej, jag känner samma sak. Jag drack bärs under vårt återfall då, i Göteborg. Var det här om vi glömde säga det?
Red Bull vodka.
Nej, jag skojar.
Det är verkligen Red Bull vodka. Ingen pissalkohol i mitt system mer.
Jag drack bärs och det var äckligt. Jag tyckte att det var äckligt. Och det är så jag minns det från de andra gångerna jag varit nykter, att när jag började dricka alkohol igen så tycker jag att det inte är något gott. Eller den första ölen var god för att den var kall och läskande liksom. Men sen så blev det så här, uff vad motigt. Och de där, och sen när man skulle börja dricka ur burk också, då var det riktigt äckligt. Och jag vet inte ens vad jag höll på med. Sen började jag dricka vatten bara.
Vi fick tag på ett ketamin i helgen som det skulle kunna skrivas. Ja, det här ketamin skulle du kunna skrivas avhandling om. Mm. Och har säkert skrivits avhandling om. Ja. Men jag kan tänka mig att avhandlingarna har skrivits av folk som kanske inte har testat riktigt lika mycket som vi gjorde här.
Precis, och inte så trevliga klubbmiljöer. Rimligtvis testats av folk i helt sterila vita miljöer för att utesluta att det var någon annan faktor som hade någonting med ketaminruset att göra. Och det är ju inte så man ska testa ketamin, det vet vi allihopa.
Min misstanke nu när jag börjar tänka i logiska termer är att för att det fanns sådana stora kvantiteter så tror jag att det var någon som hade fått det utskrivet. Alltså då brukar man ha tillgång till till stora mängder.
Men så stora mängder får man ju aldrig utskrivet.
Nej, men det finns folk som jobbar på apotek och så vidare. Alltså okay. När man beställer det svart från internet så kostar det fortfarande lite grann. Och även om man är jätterik. Så om någonting kostar sig inköpspris 300 kronor grammet då, eller 200. I bästa fall om man beställer det whiskyflaskor från Spanien, kanske 150 kronor grammet. Kanske man kan komma ner till. Jag har hört billigare, men då är det folk som har smugglat själva. När man beställer det och slipper ta tullrisken så är 150 typ det billigaste i inköpspris. Och även då så brukar man vara lite mer varsam med det. Enda gången jag har sett när det finns så där mycket är när det är antingen så billigt som typ räka var, alltså en RC-drog som kostade 30 kronor grammet. Eller när det finns apotekstillgång till det. När man får tag på förstahands veterinären eller läkaren.
Roten.
När man får tag på roten till det. Det här kan vi ta reda på naturligtvis.
Och så ska vi inte gola ner en rot.
Nej, fan. Det är ingen som har någon aning om vilken roten är. Det här är en helg. Och i den här helgen så fick vi tag på jävligt bra ketamin, kan vi säga.
Snubblade över en rot.
Vi snubblade över en rotjävel. Och fan, det här ketaminet, alltså S-ketamin är ju då ett ketamin som det är inte S, alltså som bokstaven S, utan ES.
Och det här var nytt för mig. Det här dök upp för mig när vi googlade alldeles nyss. Att det står ES. Jag trodde alltid att det var S, som i bokstaven S. Och så jag har fått förklarat för mig att det är liksom att det går mer på hjärnan, att det är mer psykedeliskt, liksom att det händer mer i huvudet då, medan så att den andra varianten av ketamin, om det är R-keta. Att det är R-keta då som skulle vara mer fysiskt. Men det här är ju Gunnar information.
Man får ta allt med lite klackspark och bara ha respekt för sina empiriska studier, vad som hände i ens huvud då i helgen. Och hur man kan jämföra grejerna. Och jag måste väl säga att S-ketamin är mycket likare det första ketaminet som jag fick en riktigt fet upplevelse. Alltså det som fick mig hookad på ketamin från första gången. Är väldigt lik det som jag upplevde i helgen. Jag vet inte om det har att göra med att jag har haft en väldigt lång paus. Jag tror inte det, för att jag har haft väldigt långa pauser från ketamin innan och inte känt den här upplevelsen. Min gissning är att det är bättre ketamin än vad man har fått tag på innan. Helt obankat ketamin från ett apotek helt enkelt. Och det skrivs alltså ut i talande stund, så skrivs det ut ketamin mot depressioner. Och jag har faktiskt snuddat lite på depressionen när jag inte har haft någonting att se fram emot. Mm. Jag har bara gått runt så här planlöst utan någonting som jag kan lägga ner min, kanalisera min energi på, som kan göra det roligt för mig eller folk i min omgivning i framtiden. Mm. Då har jag känt en hopplöshet och en depression som jag då går på rave, och jag har inte riktigt fattat vad det är ravet som gör det, om det är gemenskapen, om det är ketan eller om det är så här, men det är väl förmodligen en kombination. Och det här ketaminet då skrivs ut till folk med depressioner. Mm. Så ja, fan, rätt logiskt när man tänker efter att i ravet så finns medicinen som är gemenskap på ketamin.
Ja, absolut. Och sen så i och med att ketamin är en disassociativ drog, så innebär väl det ungefär att det liksom bryter associationsbanor liksom. Och är man inne i en neråt spiral som depression liksom börjar med, så att säga, och sen fortsätter att hålla kvar en i liksom, så kan jag tänka mig att när någonting kommer och bara bryter upp ens pussel av tankar som blir som ett jobbigt och tungt mönster, så är det ju väldigt mycket lättare att bara börja på ett nytt blad.
Absolut. Jag skulle jämföra det lite med en rubrikskub där liksom alla färgerna är så här ODC-kompilerade. Alltså så här, så här ska alla färgerna vara. Det ska vara vitt här, blått här, grönt här, bla bla bla. Och sen när man tänker lite utanför så bara snurrar man tillbaka den här rubrikskuben så att alla färgerna är jämna liksom. Det som händer då när man tar ketamin, det är att det bara alla färgerna bara och sen så bara får man långsamt försöka liksom snurra tillbaka den här rubrikskuben liksom. Och då kanske man kommer på att fan, det kanske var lite bättre att ha lite vitt här på den här blåa och lite rött i den här gröna och lite så här. Och så blir liksom inte de här ytorna så förutbestämda och så jämna. Och man kan börja tänka att bara, men vad fan, det kanske är rätt nice och lite så här och lite så här. Man får liksom snurra tillbaka sin verklighet. Och den blir aldrig riktigt exakt så som den var förut.
Nej, exakt. Den hade också en väldigt kalibrerande effekt, tyckte jag för min del. Vi låg i slutet där på den här festen, så låg vi liksom i någon sorts soffa.
Ja, det var nice.
Och så kände vi, gravitationskraften kom från alla håll och kanter på benen liksom, och bara tryckte. Det var som att vi låg typ i ett rymdskepp.
Ja.
Jag fick liksom hela sommarens upplevelser och alltihopa. Alltså jag reste typ i ett rymdskepp och åkte igenom hela sommaren ungefär. Fast inte med bilder i huvudet, utan snarare med känslorna som samlades genom hela sommaren. Och det var liksom som någon sorts closure på hela sommaren typ. Och någon sorts ihoppussling av massa nya känslor. Det var en asfet kalibrering. Det kändes som att jag kom ut därifrån typ upplevlad liksom. Och jag tyckte även, jag spelade ganska sent på natten, och det var just ett sånt ketaflow som gjorde att jag lyckades sätta på låtar och mixa dem på det mest perfekta sätt. Alltså typ så många gånger i rad, så att jag bara, hur fan lyckades jag sätta ihop den här låten med det här på det här sättet? Liksom, precis där jag, så som jag skulle ha gjort det om jag satt hemma och bara pillade ihop låtarna med precision. Liksom. Precis, jag bara, exakt så där hade jag velat ha det. Och då hade jag bara chansat liksom lite när jag skulle starta den andra låten för att det skulle mixas så där perfekt. Så det kändes som att jag hade lite kosmisk, magisk hjälp typ när jag spelade. Annars kan jag tycka att det är mycket, mycket svårare att spela väck än det är att spela nykter. Det blir inte lika bra liksom. Men den här gången blev det bättre.
Shit alltså, jag måste bara, fan, alla gjorde ett sånt jävla fett jobb på den här festen i Göteborg. Jag vill bara ge lite shoutouts till alla som gjorde fantastiska set. På Lilobos set var så jävla fett. Hon blandade in typ så här cocktail trumpet i alltså i det här jävla fantastiska ljudsystemet som bara gjorde att jag fan tappade. Åke gjorde, jag har aldrig hört honom spela tidigare på ett sånt här system och den typen av musik. Och det var verkligen, det var det som gjorde att jag liksom överhuvudtaget gick till dansgolvet från första början. Typ så här, Mia gjorde ett set som var jävligt fett, typ 100 BPM. Det var nog det setet som var liksom mest experimentellt, eller vad man ska säga. Men fan, typ så här, folk älskade skiten och var på golvet hela tiden. Och ditt set var det där jag hade fetast liksom upplevelse. För jag stod där uppe i ljusbåset och såg hela skiten snett ovanifrån, ja. Liksom. Och det var bara, det, oh, fan, jag bara kunde kolla på hela publiken snett ovanifrån och liksom typ ha någon sorts, jag vet, man fattar ju varför alla de här teknikerna känner sig som gud när de står bakom och bara, oh, men du vet, de bara styr publiken.
Man bara står i kontrollrummet och bara,
exakt, exakt. Och teknotfillingarna som gjorde sin första spelning liksom, det finns fan inga som kan hålla igång en fest så jävla länge som de, och som kan arrangera allt alltså med sån precision utan att man behöver vara delaktig överhuvudtaget själv liksom.
Nej, det var
alltså, vet, ett helt perfekt crew och hela Ronnebyligan som kom upp och jobbade i alla barer och gjorde allt det här möjligt. Fan, det var fan skitmäktigt att se.
För att inte tala om liksom. Ditt och Robin Jas och Young Earths sätt.
Ja, det var helt, det var helt jävla.
Och den där
sjukt.
Nya låten Sixten, är en sån jävla liksom. Banger.
Åh, fan, vi ska släppa en låt strax som heter Kingen. Som handlar om att vi är K, du är kingen. Utan K är du ingen. Du är boss, utan oss är du B. Är du B, är du ingen. Och den ska vi spela in en musikvideo till imorgon i Svea hovrätt. Så
be there.
Ja, nej, men alltså fan, det har varit ganska mycket. Det har varit rätt mycket trams på sista tiden kan jag känna från svenska rättsväsendet och fan alltså du vet polisen beter sig som alltså som verkligen alltså de har ingen synk med tiden och du vet till och med rätts alltså åklagaren och så här, det känns som att alla gör allting för att få typ views och likes och få fram sitt namn och alltså istället för att rappa så bara överklaga de mitt mål då som jag vann i tingsrätten utan några egentligen nya bevis och ta jättemycket av min tid som jag inte är villig att ge. Om inte någon ger mig en anledning, du vet så här, jag tror inte jag står över lagen. Så därför så har jag valt att delgivningsducka. Jag har alltså valt att om ni vill mig någonting så vet ni vad ni kan hitta mig. Jag skriver ut på internet vad jag kan spela och ni kan komma dit och berätta för mig vad som krävs av mig för att jag inte ska åka i fängelse. Men ingen har dykt upp på de här. Utan de vill att jag ska komma till dem. De vill att jag ska komma in på deras kontor och ta reda på varför de ska ta upp min tid mer än de redan har gjort. Med det här tramset liksom. Och jag kommer inte, alltså så stor roll har inte de i mitt liv så att jag kommer att göra det. Jag respekterar svensk lag, det gör jag verkligen. För jag, för fan annars, ja, fan du vet.
Ja, ja.
Alltså det, den är ju till för att skydda den svaga i det här samhället. Och när det kommer någon och tror att den står över lagen, då ska man kunna ringa någon. Mm. Annars så funkar ju ingenting. Men just nu så känner jag, det är lite för tramsigt för att jag ska, och det är inte tramsigt på en nivå som är så här roligt. Utan det är bara tramsigt på en nivå som är som att de ska visa vem det är som bestämmer. Och det kan inte funka så liksom. Det kan inte funka riktigt sådär. Så därför har jag bestämt mig för att bara göra något lite roligt av det här och skriva upp alla datum där jag ska vara och så får de komma med sin gula lapp och säga till mig. För att sen så är det ju också så jävla, de sänder ju så jävla de sänder väldigt blandad information, väldigt svår att förstå liksom. När man ringer till dem så du vet, datorn står och snurrar och det är någon månad som sitter och inte riktigt vet hur saker funkar och, ja, men det känns som att ingen vet och har någon kontroll över någonting och de har ingen inbördes kommunikation och
när de... Nej, det är Mona och det är Peter och det är Niklas.
Ja, exakt, exakt. Så fan framöver nu så tänkte jag ha en liten delgivningsduktningsturné där de här då poliserna kan komma och eller delgivningsmännen kan komma och säga ja, här ska du vara. Och så kommer jag vara det. Men jag kommer liksom inte att ta tid från min arbetsdag. För att så här är det ju, att om jag slutar jobba, vem ska då betala skatt så att polisen får någon lön överhuvudtaget? Alltså om jag inte jobbar så kan de inte, då finns det ingen som kan betala dem. Alltså så egentligen så är det ju en cirkel av att jag gör musik om deras dåliga insats som drar in skatt, som betalar pengar för att de ska kunna göra ännu mer dåliga insatser så jag kan göra musik om det. Så det blir liksom en cirkel som betalar deras lön. Men det är inte riktigt det som mina skattepengar som jag betalar in. För jag betalar jättemycket skatt. Mm. Men det kan ju användas till bättre saker, tänker jag. Mm. Än att folk ska springa runt och göra låtsasjobb på stan.
Mm. Nej, men det är rimligt.
Ja. Så just nu är vi inne i en liten delgivningsfas. Den onda skattecirkeln.
Ja. Ett återfall för Svea hovrätt.
Ja, men verkligen, verkligen. Så de får jättegärna förklara för mig bara hur den andra sidan ser på den här saken.
Ja.
Så att vi kan ha någon sorts vuxen kommunikation.
Mm.
För det känns ju rimligt att ha.
Verkligen.
Ja.
Vuxna människor emellan.
Ja.
Unga vuxna. To be continued på den efter den här rättegångsturnén då?
Ja, men absolut. Ja. Jag finns och ni kan se vad jag finns på internet och lite överallt liksom. Ni kan kolla på pizzaslice.com så ser ni vilka datum jag kommer att vara var och jag är jättelätt att göra med och ni kan bara kontakta mig och antingen innan spelningen eller om ni kommer civilklädda till spelningen så får ni komma in backstage så kan vi sitta där och prata och jag kommer inte förlöjliga er eller göra någonting sånt där utan bara ha en vuxen dialog om hur ni ser på det här utan att ja att jag ser er som liksom som fuck, oj, no, utan att ni ser på mig som svartenbrant liksom. Så kan vi göra något konstruktivt av det.
Ska vi prata om hur det var att vara nykter då? För att nu har vi var nyktra i exakt en månad. Vi hade ju tänkt att det skulle gå lite över tiden, men jag tror att det var ungefär på timmen som vi blev som vi tog ett
det är ändå en timme mer, en månad och lite tid. Alltså lite mer än en månad.
Det är mer än en månad.
En timme mer än en månad.
Ja, alltså jag tror att vi blev nyktra så här klockan 17 typ. Och så gick det en månad plus kanske någon timme till. Och klockan 18.30 tror jag vi drack vår första alkoholenhet.
Ja.
Alltså jag har skrivit upp en liten lista på vad jag tycker om den här nykterheten.
Vad jag egentligen tycker om den här skjuten.
Och den är ju så överväldigande positiv. Liksom. Ah. Men det hade jag ju tänkt i förväg också.
Mm.
Men lite mer specifikt då, så tycker jag att det är kul att veta att det faktiskt är festen och inte knarket som jag verkligen gillar.
Ah.
För att vi har ju festat jättemycket ändå.
Och mer? Mycket?
Ja, vi har hunnit festa mer, helt enkelt. Och vi har hunnit festa på fler ställen för att vi har haft bil och sådär. Det var jävligt nice att påminna sig själv om det. Och att festen faktiskt kan bli av så jävla mycket högre kvalitet när man inte är väck och typ glömmer bort hur fet festen var och inte glömmer bort att dra till nästa ställe när man vet att man vill festa på massa olika platser.
Ja.
Så det kände jag var en kul grej att få reda på. Och sen så att alkohol verkligen gör mig trött och nykterhet gör mig pigg.
Ja.
Och det jag framförallt kämpar emot, det är ju någon sorts liksom såsighet. Det är ju det som får mig att gå hem. Eller
långtråkighet. Och när man byter ställe ofta, då händer inte det. Då får man den här nya energin hela tiden.
Ja, exakt så. Exakt. Och sen så tycker jag väl att sista veckan så började jag känna ett sug efter att skaka om systemet lite grann. Men det tror jag framförallt var att jag var trött på att ha ett förbud hängande över mig. Mm. Att det var så här, vad fan, jag vill bara få dra en lina keta om jag vill väl.
Mm.
Men sen så när
abstinens.
Ja. Så jag tänkte kanske att det var det, men det var ju inte det. Utan det var ju bara att jag var sugen på att inte ha ett förbud längre. Och sen så tyckte jag att det var lättare att vara nykter innan du drog ner till södra Sverige. För det var lättare att vara nykter när vi hängde och gjorde fester tillsammans.
Mm.
Det är bara en så här psykologisk grej att, att det inte bara var jag som var nykter överallt. Och så kanske att vi festade på lite fetare ställen. Sista helgen spelade jag på ett ställe och förfestade nykter med ett skittrevligt gäng som bjöd in mig till den spelningen. Och det var nice på förfesten, men sen så när jag var på klubben då kände jag att så här, klubbmiljö var lite för svårt för att stanna kvar i och ha kul. Det blev lite inboxat och instängt. Jag tyckte det var roligare än när vi var på open airs typ och så. Technobastun funkade bra i och för sig. Och sen så knark hjälper ju till att stå ut med folk och ljud.
Ja.
Så det är ju effektivt på så vis liksom. När det blir för dåligt ljud, då vill man helst vara väck. Men så där bra ljud som det var i helgen till exempel, då hade man ju egentligen kunnat vara nykter, för att det var så jävla fett.
Jag hade nog på det som vi gjorde i helgen, då hade jag nog alltså man tar ju dansen till, som tillflyktsort för att slippa prata med väcka människor. Och det funkar ju så bra för mig. Alltså jag älskar att dansa. Jag älskar att dansa mer än att prata med väcka människor. Det är lättare att man, när man knarkar. Jag vill hellre sitta i en soffa när jag knarkar. Då vill jag hellre sitta ner. Och sådär. Och när jag är nykter så vill jag hellre dansa. Jag dansar alltid nykter. Det är det. Så om jag verkligen vill dansa och göra den grejen, och då kan jag vara vaken mycket längre. Alltså om jag bara kommer in i den moden. Då ska jag vara nykter. Jag blir mycket mindre lätt. Men det är två olika grejer. För jag kan inte sitta i ett backstageområde med folk som har dragit keta om jag är helt och få ut jättemycket av det om jag själv är helt nykter.
Nej.
Det är selegal, liksom. Det går inte.
Nej, den är svår
alltså. Så det är lite, det är väl lite den grejen.
Ja.
Men jag fucking älskar rocket.
Alltså. Ja, jag vet, det är kul.
Det är ju världens roligaste drag.
Det är så jävla tokroligt.
Alltså ja, det är så jävla tramsigt. Ibland bara, alltså man bara,
Och på det där stället där vi var, där hade de någonting som de kallade för hockeyrinken. Det var typ som en lasagneform. Och så hade de skrivit i botten, de hade delat upp den i två så att det fanns en mittlinje. Och sen så på ena sidan så stod det keta och på andra sidan stod det tjack. Så fick man komma ihåg att ta från rätt planhalva.
Jag tog inte från rinken, jag vill inte ha någon tjack.
Nej, men det var tydligt vilken planhalva man skulle hålla sig till. Alltså.
Mm.
Ja, men det är ju en typisk kul sak som någon som gillar keta kommer på.
Men alltså fan, jag funderar på att kanske inte kicka draget som syns i mitt blod eller urin längre.
Och apropå den saken så var det ju så att i helgen så valde vi keta för att det skulle vara safe om du skulle råka åka på ett pissprov. Och vi har rättegångsturné den här veckan. Men grejen är den att då gick jag till en säker källa. Och pisstest så syns det. Det är bara det att det syns inte på de här så att kalla fältpisstesten. Så att om du är ute och blir pisstestad, då kommer det inte synas.
Men om jag blir intagen till stationen.
Men om de skickar det på prov, analys vilket de oftast gör, då kan de se det liksom.
Okay.
Så det är inte så att det inte syns tyvärr.
Och fan också, jag som trodde jag hade uppfunnit det perfekta brottet.
Nej.
Okay.
There is no such thing.
Men vad fan, då får man väl bara, om man bara är riktigt behjälplig, så kanske man bara tar ett fältprov liksom.
Precis. Och de kan du också överklaga.
Okej. Fan vad nice.
Så det är bra.
Sen så vill jag också tillägga att det är inget brott att röka, varken röka lite hash eller ta lite ketamin.
Det är bara ett pojksträck.
Ja, det är bara ett pojksträck. Och det, vilket tramsigt pojksträck sen. Jävlar vad kul det. Jag kan inte nog mycket understryka
hur kul ketamin är.
Understreck.
Den skriver jag under på.
Men
min rekommendation är ändå allra starkast, alltså att absolut testa att vara nykter ett tag.
Och att
göra det tillsammans med polare, så blir det inte så jävla svårt heller.
Nej.
För fan vad man blir finsmakare efter det alltså. Och insikten att man faktiskt kan få ut det mesta av sitt festande på massa olika sätt. Liksom. Mm. Till exempel genom att vara nykter. Och ha nykter som en av sina drugs of choice. Det är ganska kul.
Det är helt fenomenalt roligt. Alltså när vi skildes åt, då drog jag till Ronneby.
Mm.
Och chillade i min kompis mansion. Och gjorde bara kreativ grind.
Mm.
Nej, det gjorde jag fan inte alls. Det var fan snackar jag om. Jag hade fan ett sånt riktigt jävla skjuta ut rave i vattentornet.
Just det, ni firade platina på Motherfucker.
Vi firade platinumskiva med Motherfucker. Och jag firade lite sen födelsedagsfest också för mina nära och kära i Ronneby.
Mm.
Ja, där förekom det ju.
Ja, inte i dig, men runt omkring.
Ja, visst. Nu ska jag inte säga vad som förekom. Men det förekom. Och det var hur lugnt som helst. Men då, var det, då tog jag till dansen.
Ja.
Då tog jag till dansen. Alltså att sitta i en soffa med kickade folk ger mig niente caliente muchacho när jag inte själv är knullad.
Nej.
Så det är tvärbra. Det är tvärbra. Mm. Alltså man dansar mer för att slippa snacka med kickade människor.
Mm.
Och så kommer man på när man dansar att det är det fucking roligaste som finns. Så är mycket roligare oftast än att prata med kickade människor. Så det, that's what's up.
Mm.
Och så kollade vi också då på, jag skulle tipsa er om, det var jävligt roligt nu i Göteborg, för jag snackade, det var en massa jävligt härliga Göteborgskompisar, alltså 17 gubbar till exempel, och Nicky Pop och bara massa folk, Gaffa var där och nej, men det var bara roliga, du vet, såna här varvet
ja,
människor.
Ja, du vet, såhär, ja, och det var fett att se gitarrspelare som bara ravade.
Ja, ja, men exakt. Du vet såna här som ger dig en rak höger om du säger att du vill lägga ner varvet. Det var rätt många sådana människor. Arbetarklass liksom och riktigt äkta människor som ravade där. Och det var jävligt gött att snacka med dem efter. Och de var, om du vet hur det kan bli i Göteborg, bara helt plötsligt bara glider in en fisketrappare från vänster. Och det var ju det som hände, så jävla fett. Liksom Sixten bara går in och bara lägger laxtrappen. Så kolla upp Sixten, rosa cykel, på YouTube. Kommer väl också snart att släppas med musikvideo och på Spotify och sånt. Men ni kan få ett litet musiktips nu här innan om ni vill höra riktigt jävla oborgerlig trapmusik från Göteborgs arbetarklass. Det är riktigt fett.
Fan. Ja, fett alltså.
Mm. Som lilla Lobby säger, man måste testa allt, annars får man ingenting veta. Bakom varje kvinna står en packad man.
Foketa.
Ja, men fan, det där kan väl vara en liten, det kan vara ett litet kul uppdrag till våra Patreon-följare. Fan, ta någon comfort zone som du så här, ja, men som din magkänsla säger så här. Fan, det här känns jävligt jobbigt, även om det är bara att röka gräs eller bara säga till någon att du tycker den är fett snygg eller att den är, att du jättegärna skulle vilja ligga med den eller någonting sånt där. Bara testa och kliva utanför din comfort zone. Alltså bara prova det. Man blir, alltså livet blir så jävla roligt.
Ja.
Alltså det blir så fucking kul.
Och för vissa skulle det kunna innebära att bara öva sig på att sjunga högt hemma.
Garanterat. Alltså bara brista ut i sång på snabbköpet som jag gör typ hela jävla tiden. Jag ska vara helt ärlig.
Ja, det är kul. Fler folk som sjunger på stan. Det gick ju förbi en snubbe förbi oss när vi satt i en bil häromdagen som bara la 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 la.
Han bara sjöng svinhögt. Alltså världens bästa fucking swag.
Ja, så jävla klint. Och liksom, exakt den reaktionen. Signa han!
Ja, exakt. Så Suleiman Records var på plats och signade.
Fantastiskt frisläppt alltså. Man blir glad av det.
Fan, gör det och berätta för oss hur det kändes och vad det var du gjorde. Och bara gör det. Så kommer vi ta upp dig i nästa podd. Det är skitspännande. Det är ju säkert jättemånga typ så här medelålders kvinnor och män som lyssnar på det här som bara, det ska vara så jävla kul att röka gräs. Alltså. Det ska vara så jävla roligt. Någon jävla maggan som har rökt 2 pack cig sedan hon var 17. Och bara är beredd att lägga i 2 växel. Liksom. Och fan.
Testa röka.
Alltså, kontakta mig. Jag vet en bra kille. Som kan få det här att hända.
Ja, exakt. Vi letar ju fortfarande efter vår maggan.
Ja, 50 plus. Fan, maggan 50 plus som vi ska röka braj med på en parkbänk som ska spy i sina egna trosor. Nej, jag skojar. Nej, men fan, det har jag funderat mycket på. Alltså, ja. Många som röker första gången känner oftast ingenting. Eller bara blir de helt knullade. Mm. Jag tror att jag skulle kunna göra det på ett sätt så att det blir perfekt. Mm. Det kanske är att spela Gud, men jag tror det i alla fall.
Ja, jag har ingen, lite, jag har ingen aning. Alltså.
Ja, men exakt. Väldigt, väldigt lite.
Det är ju det som är nyckeln, obviously. Rök inte för mycket.
Nej, men bara en liten touch, liksom. Liten...
Ding. Just det, vi måste nämna våra Patreon-följare med namn.
Ja.
Golan är våra Patreon-följare som har gett över 40 dollar i månaden, är det va?
Mm.
Det är så jävla mycket pengar, det är så himla schysst.
Ja, det, fan, Patreon-följarna är ju de som gör det möjligt för oss att göra den här podden. Att köpa de här mickarna, att typ så här, ja, men att testa olika narkotika, att resa till...
Subventionera min fitmassage.
Exakt. Är det avdragsgilt?
Jag vet inte, jag tror inte det. Eftersom att jag tror att det klassas som prostitution. Ja. Okay. Ja, av den som gör det då.
Mm. Nej, men fan, verkligen, det är sjukt. Vi är jätte tacksamma för folk som gör det. Till exempel Mikaela Berntsson som gick in och skänkte 50 dollar.
Fan vad schysst, tack Mikaela. Fan, det heter jag i andra namn.
Sån jävla king det. Sen vet jag inte riktigt hur man kollar.
Inte jag heller, liksom, jag har slut på surf. Vi får kolla
ni,
från din telefon.
Vill ni betala just lite av...
Jag har också slut på surf, så gå in och supporta min Patreon. Surf.
Och även när vi har 100 Patreon-följare så ska vi åka till en skola och ha ett litet föredrag för den skolan. Du är inte riktigt säker på att det är the way to go.
Att men, det är
100 målet med. Jag tycker det fortfarande är så jävla bra.
Har du någon skola in mind då?
Nej, men alltså vi lägger upp så här att bara, är det någon skola som vill vara med på det? Eller vi kommer bara till en skola, vi säger så här, vilken skola vill ha oss? Och sen bara, den skolan som får flest likes på min Instagram eller någonting sånt där. Där är väldigt mycket elever som följer mig. Så åker vi dit och så bara har vi en liten, så sätter vi upp ett litet bokbord.
Det får vi göra det kanske lite utanför skolområdet bara, eller efter skoltid.
Det är jävligt, det är filthy att göra det lite utanför skolområdet. Det är skitbra. Men
kan bli svårt i kafeterian kanske.
Nej, men vi gör det bara ren information med informationshäfte om vad det är som gäller när man har gjort de olika grejer. Ingen uppmaning till någon att ta narkotika, men bara
skademinimeringsturné.
Exakt. Mm. Det är jag väldigt väldigt mycket peppad på att göra.
Mm.
Nu ska vi se här. Fan. Okay, ja,
vi får
jag
väl bara
på
paketera det på ett sätt community, så att det väldigt tydligt blir så att vi inte uppmanar unga människor att ta narkotika.
Ja, nej, men alltså det unga människor ska inte ta narkotika, men de gör ju det ändå, de små jävla svinen.
Ja.
Så det är lika bra, det är ju kanske lika bra då. Alltså fan, någon, jag kan inte det här.
Nej, det där är skitsvårt. Alltså jag...
Jag tror fan.
Men om du kollar på income då, syns det vilka personer då? Patronage.
Då
står det bara hur mycket. Det är inte vem.
Okej. Pledge. Fan. Alltså.
Patronage.
Okej.
Nej. Patrons då?
Ja, där tryckte jag innan. Men då kommer det bara så här, relationship manager. Okej, vi kollar på relationship. Är alla med här? Här har vi nog. Okej, då ska vi gå igenom vilka som är de fucking hjältarna. William Ketil var ju en stor hjälte, men vi förlorade honom i kriget mot narkotika.
Men han har ändå varit med länge, så tusen tack.
Ja, tusen tack.
Paniken King. Han ska vi festa med.
Han har också vunnit, priset som är att festa med oss.
Mm.
Den 12 oktober.
12 oktober.
Då kommer han komma en helg till Malmö och vi kommer att stå
för... Han kommer
för
ta med sin polare också.
Han tar med en polare och vi står för hela skiten liksom.
Eller ja, det stämmer ju inte riktigt, men vi kommer stå för festen.
Vi står för festen, för allt det innebär. Och vi kommer även att fixa en jävligt fet efterfest. Här har vi också Leslie. Vilken jävla Leslie. King alltså. För fan, det gillar vi extremt mycket.
Kompispris. Också en king, han har varit hemma hos mig på fest också.
Fan vad fint. Johan Larsson, en riktig jävla sköning alltså. Oh, Fredrik Olle Olsson. Ja. Vilken jävla stjärna. Alltså, det här är bra nyheter av Fredrik. Fan, ni ska ha ett extra stort plats och stort tack i våra hjärtan.
Tack.
Utan er på riktigt så hade inte den här podden överhuvudtaget varit möjlig att göra.
Nej.
Vi behöver fler som er och ni kommer att få fördelar i våra fester. Och ni står naturligtvis på alla gästlistor och kommer in backstage överallt där jag någonsin kommer att vara. Liksom.
Ja.
Jag är jätte tacksam över att...
Så är du snut så är det en varm rekommendation.
Det är det verkligen. Då kan vi ha ett varmt samtal om hur man gör för att tjäna samhället så mycket som möjligt.
Mm.
Som borde vara både er och min roll i det här samhället. Att göra det så jävla fett för så många som möjligt som vill ha det kul och skönt och bra.
Exakt.
Fan, vad tror du om att efter då den här 12 oktober när vi har festat med paniken.
Mm.
Vad tror du om att liksom anlägga en lite större Patreon-fest då? Med alla våra...
Vi nämnde ju det i förra avsnittet att vi var lite sugna på det. Jag är lätt på det. Det vore skitroligt.
Fan, jag har blivit erbjuden ett konkret datum som kanske skulle funka.
Är det så? Vad är det för datum?
Nej, men för att vi tänkte ha en stor julfest.
Ja.
Och jag säger bara runt december nu så att vi kan flexa
möblera
lite. Ja, men exakt. Men vi har snackat om det innan, okay. Du och jag.
Ja.
För att inte säga för mycket så tänkte vi att någon gång i december ha en riktigt god julfest för runt 1000 personer.
Mm.
Och det är nog för mycket sagt bara det. Men okej, för många 100 personer.
Mm.
Och förhoppningsvis ska 100 av dem vara er kära patrons som har valt att stödja vår podd.
Mm.
På vår Patreon också så kan ni ju kolla lite hemliga extra avsnitt och vi ger även en recension på alkohol. Riktigt lågupplöst recension av alkohol. Inte större än ett frimärke får ni se.
Ja, ja.
Och sitta på en mexikansk restaurang och recensera alkohol. Så den grejen ser jag skitmycket fram emot.
Det blir asnice.
Om man kombinerar den här Göteborg-känslan vi hade i helgen med liksom Stockholms mer strävan efter att vara Berlin med Malmös strävan efter att bara knulla allt.
Ja, ja, verkligen.
Så hade det varit så hade man nog kunnat göra en riktigt unik och fet fest.
Det blir skitfett
alltså. Ja, jag vet inte om den här julfesten ens blir i Malmö. Min strävan är bara att få alla de här tre städerna att mötas.
Ja.
Och även norra Sverige också. Men jag är för dåligt insatt i vad ni kör för särpräglad rave-stil i Norrland. Men fan, jag är jättesugen på att veta hur era svartfester ser ut. Jag vet lite när Young Earth så har visat så här. Och vi var på en grej i Östersund i somras som var så fucking jävla vacker. Alltså, vi bara gick över ett fjäll i evigheter. Och bara, jag på Young Earth som student så gjorde vi inbrott i ett ödehus. Och bara satte upp systemet där. Och bara började mata ketamin där med de bästa i Östersund. Liksom. Men jag på Storskyran så blev vi bjudna på ett open air.
Ja.
Alltså fan vad vackert det var. Det var jävla, jävla vackert. Alltså så här på fjället, man bara gick igenom skog.
Magiskt.
Blod och knark i skog och mark, bror. Det var riktigt fucking vackert.
Ja, det lär ju vara bra fest. Jag har aldrig varit på ett rave norr om Sundsvall liksom. Så det ser jag ju fram emot såklart. Punkt Vav-gänget tog hit en DJ från Åre som heter Jolin.
Okay.
Som var astung. De spelade bara techno på Vav.
Okay.
Och hon var astung. Så det lär ju hända lite där uppe.
Fy fan vad fett. Mm. Fan, vi är dåligt insatta. Jag vet att 045 kör i Karlstad, bygga upp till er. Fågelbrott crew kör i Västerås. Skitfeta fester, verkligen. Så det finns feta crews överallt som kör så jävla grymma grejer. Malmö är ju helt fullt med crews naturligtvis. Och Stockholm och Göteborg också.
Mm.
Men vi vill veta om alla er som gör de här festerna på andra ställen. Så att vi i någon drömmarnas värld inom en inte allt för avlägsen framtid kan göra det här till den bästa formen att festa med varandra på.
Mm.
Så att alla de här gamla rävarna förstår att rockklubbar och bögklubbar i stan avvecklas inte bara för att grannar klagar, utan för att det finns roligare alternativ. Queer-publiken kommer alltid vara där det är roligast, och är det inte roligast på ett ställe inne i stan så kommer inte det finnas så mycket publik liksom. En önskan jag har haft sen första stund jag började med maskinen är att släcka ner lokalen helt, så att man kan ljussätta det först minimalt och sen kanske maxa på om man vill det. Men att bort ut med det gamla, in med det nya. Och de här moving headsen alltså. Alltså du vet, det finns en belysning på klubbar som heter moving heads.
Alltså, när du kände att det såg ut som en skolmatsal på scenen.
Ja, men det ser ut som en typisk sån här rockkonsert. Alltså där det är så här moving heads. Som där, alltså, jag vet exakt hur det ser ut. Liksom, det ser ut som så här Emergenza-festivalen. Där band betalar 5000 för att få uppträda på en scen. Och så, alltså du vet, en kommunal kick-off. Liksom. Och man bara, hur fet och mysig klubb i Falun som helst. Men de hade ledden på bowlingbanan. Och där uppe hade de moving heads. Ja. Liksom. Ljudet var hur fucking fett som helst. Arrangemanget var hur bra som helst. Det bara var så jävla bra, men det kunde varit bättre. Om man bara hade åkt på lite, vad fan vet jag, Amsterdam Dance Event och tagit med sig lite inspiration från de fetaste klubbarna i världen. Och bara åkt runt lite och gjort sina empiriska studier lite hårdare och tagit lite allvarligare på sitt jobb, som är att underhålla på den absolut högsta nivån liksom. Då måste man fan öva mycket. Det är inget som kommer gratis liksom, utan man måste verkligen öva på sina bars, och om man sköter ljuset så måste man försöka tävla med det fetaste ljuset som finns i världen. Om man gör ljud, då måste ljudet vara i sig 10 av 10. Om man gör ljud så måste man tävla med det bästa ljudet i världen. Om man säljer alkohol så måste man tävla med de bästa drinkarna i hela världen. Man måste i alla fall ha den ambitionen. Om man tappar den ambitionen så måste man ge jobbet till någon annan som har den ambitionen och inte hålla krampaktigt fast vid det. Bara för att man har skaffat familj och inte har så mycket tid, så betyder inte det att inte någon annan har den tiden. Så ha det i åtanke, ni som arrangerar grejer. Jag vet att ni är småföreningar och har det. Liksom. Annars hade ni inte gjort det ideellt. Alltså, så här, helg efter helg efter helg, eller rave-scenen som liksom blir angripna av polisen. Alltså Pommes 94, känner du till dem?
Nej.
Malmö, de hade liksom ett litet land som heter Pommesland såhär, i Lindängen utanför Malmö. Där de hade byggt en fucking liten by. Och om man fortsätter hålla den höga kvaliteten och fortsätter hålla de ambitionerna. Nu jag vet inte om, alltså jag har ingen aning om de har fortsatt hålla de ambitionerna. Jag har inte varit på någon av deras fester på länge. Men PLX till exempel.
Ja.
Alltså du vet, bara ett gäng av fucking görare som bygger, sliter, kämpar och gör det av hjärta och själ. Och bara gör det så himla bra år efter år efter år. Och alltså fucking 100% big up till er. Jag har liksom försökt till och med formulerat Instagram-inlägg sen festivalen och typ nästan varit lite arg på dig. Jag vet att det finns mer högupplästa bilder.
Jag inte har den optimala bilden som kan summera hur bra det var. Men det finns inte, för det var för bra för att fånga på bild.
Jag vet, och jag kan inte nog understryka över hur jävla imponerad jag är av ert jobb att göra det bra och äkta år efter år efter år efter år. Och jag lovar att jag kommer säga till när det inte är bra längre. För då kommer jag inte vara där. men vissa bara verkar... Det verkar sitta i själen hos vissa människor. Jag har liksom varit på PLX-fester sen helikopterplattan. Alltså sen de körde de här festerna på helikopterplattan. Och varit liksom imponerad när jag har gått genom en allé av björkar. Som har varit liksom... De har ljusat naturen på ett sätt så att man får respekt för naturen. Så att man liksom... Så att de gör träd till stjärnor.
Ja.
Och så fortsätter de med det, till och med på PLX i år. Liksom. Och det kom in nytt blod som liksom gör det hungrigare och bättre. Men samtidigt kan de äldre i gamet slita sitter fan ändå som djur liksom, fortfarande. Och det, man måste göra det på det japanska sättet för att någon ska ha respekt. Alltså du vet, om du börjar sätta dig i, ja men om du börjar sätta dig bekvämt och titta när andra jobbar, det kom, då, alltså det, du måste vara en japansk vd som är den första på plats när tsunamin kommer och gräver ut dina anställda. Och jobba i 72 timmar på kök för att gräva ut den sista anställda ur det rasade företagsbygget för att någon ska ha respekt för ditt företag. Det är det.
Exakt. Bygga sin egen dekor och fortsätta bygga sin egen dekor när man tar hjälp av andra dekorbyggare.
Ja, men eller i alla fall fan servera, alltså om inte din kropp orkar eller om inte din psyke orkar, servera jävligt god fika till dem eller bara vara där och bara skapa fet stämning liksom. När man inte är det längre, då förtjänar man inte att liksom att gå och skryta över de goda åren och de goda insatserna liksom. Man måste vara på plats och man måste jobba hårt hela tiden. Så ja, fan, jävligt häftigt liksom, Ariel och alla som jobbar så jävla hårt för det där, och Ingvarsson och Anton, ja fan, jag kan inte ens namnet på alla som får det där att hända, men Nej. De jag kan namnet på ska liksom hyllas till skyarna. Så jag kan bara använda samlingsnamnet PLX liksom. Det är det.
Ja, det är bra.
Ja. Kan inte du avsluta med en rolig historia?
Jo men jag blir så utmattad av att lyssna. Nej, men man kan väl summera det som att så här, hösten är här, det känns supernice. Jag har blivit sugen på att köpa såna här rumsspray som doftar fikon. Och då vet jag att jag är väldigt nära ett organiserat liv.
Tänker du doftljus eller?
Nej, utan sån här olja som man stoppar pinnar i som blir blöta.
Jag vet inte ens vad det är, för något salta pinnar ner i olja.
Nej, men såna här trästavar som man stoppar i någon sorts doftolja.
Och så blir låtsas, de, bara vet man tänder inte eld på
så
något.
Så blir de soaked. Nej, man tänder inte eld på den, det är inte en rökelse.
Okay, okay.
Utan de bara doftar fikon ut i rummet.
Okay.
Det är nice. Och sen så har jag börjat läsa lite igen. Jag har börjat läsa ur den tibetanska dödsboken. Och då fick jag på några av de första sidorna läsa om en man som hade mediterat väldigt, väldigt mycket. Det var liksom inte en vanlig munk på något sätt, utan han var bättre än så. Så att liksom en vanlig munk hade legat och dött lidandes under 2 veckor ungefär. Medan den här snubben hade mediterat så mycket så att när det väl var dags att dö, då kunde han bara med hjälp av sin supermaster typ räkna ner till 3 eller någonting sånt. Och sen bara skrida in i nästa dimension helt problemfritt. För att han till och med har övat på att dö. Och då tänker jag så att där ligger jag ju väldigt långt efter i meditationsskills. Så att jag är lite taggad på att till centen av fikon ta tag i det här med meditation lite.
Var det någon som tog puls och så på honom? Var det någon forskare som dödförklarade honom? Eller
Nej,
spelade han bara död?
Det var en inkarnation av Buddha som liksom hjälpte honom in i nästa dimension. Så att jag tänker att forskare är överflödiga. Det är lite som att fråga, är det här ketaminet bra eller har du testat det i ett labb?
Min kritiska hjärna säger nu.
Alltså jag är så trött på
den. På min kritiska hjärna.
Alltså den är så jävla tråkig. Säg nu vad din kritiska hjärna vill.
Okej. Vad skulle han tjäna på att någon trodde att han kunde dö när han ville? Jo, att du sitter här och berättar det. Så naturligtvis finns det en möjlighet att han bara 3, 2, 1 okej, nu måste jag ligga här.
Alltså vet du vad vi ska göra för Patreon-pengarna? Vi ska åka och ta ayahuasca med dig. Så att det blir lite lättare att prata om sånt här. Och sen så tycker jag att vi ska åka till Tibet och hälsa på lite sådana munkar.
Ja. Nej, men det låter skit, för att jag kommer inte sluta vara kritisk bara för att jag har tagit det här.
Men du kommer ha lärt dig lite mer och förstå lite bättre om vad jag pratar om.
Nej, men alltså fan, prata inte med mig som att jag vore ett barn. Jag har träffat exakt lika många spirituella människor som dig. Det är bara att jag köper inte vilket skitsnack som helst.
Nej, men det här är inget skitsnack. Det här är taget ur den tibetanska dödsboken.
Ja, men vad fan, kom
igen! Kallas inte skit. Du kan inte kalla det för skitsnack, för då måste jag få prata med dig som ett barn.
Nej, absolut aldrig. Det kommer jag aldrig acceptera. Du måste ju precis på samma sätt som, alltså du måste ju vara öppen för, alltså att du inte att inte allt är som allt verkar.
Ja, men det
är öppen för båda. Jag är öppen för båda, alltså för båda sidorna av myntet.
Ja.
Men jag är öppen för att det kan vara fake och att det kan vara sant.
Ja.
Du är bara öppen för att det kan vara sant. Så du,
men det stämmer ju inte.
Är du öppen lite för att det kan vara fake då? Att munken kan ha legat och spelat död i 6 timmar?
Men det finns ju ganska många av såna här berättelser liksom. Så att det här är ju ett händelseförlopp som...
Ja, men det jag frågar, är du öppen för att han kan ha... Att han kan ha...
För att just den här munken kan ha fejkat?
Ja, men för att allt inte alltid är som det ser ut.
Ja, det är jag öppen för.
Ja, fett. Då är jag öppen för att han kan också... räkna ner till när han ska dö.
Ja.
Om man är öppen för allt så blir allting enklare.
Ja. Ja, men det blir ju skitbra. Ska vi spöa på varandra och avsluta den här podden? Det här var avsnitt nummer 12. Fuck you allihopa. Vi hörs om 2 veckor. Hej då!
Hej då! En kommunal kickoff liksom.